Det här är P1, Sveriges Radio.
Jag är en lågpratare.
Det tror jag inte på.
Har du något som har hänt dig sen sist?
Nej! Vi kör igång.
Så funkar det.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Så funkar det!
Tack Måns, vad trevligt!
Podden där du som lyssnar kan skicka in frågor. Så jag och min kollega, vårt allra yttersta, får besvara dessa frågor. Min kollega heter Anders Ankeborg Johansson.
Nej, det heter jag inte.
Vad har du haft för dig sen vi sågs sist?
Vad jag har haft för mig? Mm. Du vet.
Du har hållit på med din segelbåt, din nya
segelbåt. Nej, jag har fyllt år.
Jag fyllde år
i förrgår. Underbar upplevelse. Men, vad spännande det hände. Du vet, när man fyller år, då får man mycket gratulationer och så via sociala medier.
Just det.
Och då är det ju passande att sådär dagen efter på sina sociala medier skriva lite tack för uppmärksamheten. Jag blev jätteglad och sådär.
Motsvarigheten till ett tackkort.
Ja, och jag berättade då i korta ordalag om vad som hade hänt på min födelsedag. Jag la upp en bild där jag red och en bild när jag badar. Också en bild på den prydnadsfyr som jag fått av mina barn. Fint va, en prydnadsfyr.
Var det någon särskild fyr, var det Långejan?
Nej, det var bara en allmän prydnadsfyr.
En generisk fyr.
Ja, så att den laddar sig själv på dagen med en solcell. Och sen när man går och lägger sig så både snurrar den och blinkar den.
Perfekt att ha i sovrummet.
Ja, där står den faktiskt. Och det passade ju extra bra i och med att jag bara för 3-4 veckor sedan gick med i Svenska Fyrsällskapet.
Jaså,
så jag får då en gång i kvartalet hem Svenska Fyrsällskapets medlemstidning Blänket. Ja, det var ju många tummar upp och grattis i efterskott på det här inlägget, så som det brukar vara.
Styrkekrama.
Absolut. Men på de individuella bilderna var det inte så många tummar upp. Det brukar det ju inte vara.
Okej.
Okay. Utan det var så, någon som var lite ridintresserad hade gillat hästbilden och någon som badbilden hade någon klickat, oh, vad kallt det ser ut, eller något sånt.
Finns det en emoji för vad kallt det ser ut?
Det tror jag säkert. Fyrbilden däremot, den hade ingen gjort en tumme upp på. Utom Håkan Juholt.
Den gamla partiledaren för Socialdemokraterna.
Ja, numera ambassadör på Island.
Jaha, Håkan, det var ju överraskning. Wow.
Jag fick så fina bilder av när Håkan Juholt satt på Island. Och jag tittade lite på internet. Det var en fin prydnadsfyr.
Den får en tumme upp.
Ja. Sen har det hänt andra stora grejer, Måns Nilsson.
Ännu större?
Absolut. Du vet, du och jag, vi får ju aldrig några priser. Våra mediala produktioner får ju aldrig något pris. Vi får mycket uppmärksamhet och kärlek, absolut. Och det är vi tacksamma för. Men vi får ju aldrig något sånt här pris.
Ja, vi har varit nominerade någon gång till Kristallen och så, men vi har aldrig vunnit.
Sen dess har det gått 10 år tyst i prisnomineringsinkorgen. Tills i veckan.
Nämen, detta känner inte jag till.
Hej, Anders och Måns. Vi är Sveriges mesta orienteringspodcast och heter Stjärnpodden. Vi har varje år en gala där vi delar ut pris. Årets orienterare, årets prestation, årets arrangemang och så vidare. Men vi delar också ut pris i kategorin Årets podd. Ni vann. Grattis. Vi har 2 stycken Vi har två stycken t-shirts vi kan skicka till er som pris. Hoppas ni vill ha dem. Må så gott.
Men vänta, så en podd om orientering,
ja,
har en gala,
ja,
och delar bland annat ut pris till årets bästa podd.
Ja, och vi ska lyssna på hur det lät när vi blev nominerade i orienteringspodden.
Mm-hmm.
Jag kommer helt enkelt att nominera Anders och Måns podden. En underbart trevlig podd om man inte vill lyssna så mycket.
Ja. Mm. Bra nominering. Olof.
Nej. där beskrivningen är jag inte alls nöjd med.
Nu handlar inte den här podden om orienteringspodden Stjärnpodden, utan vi svarar på lyssnarfrågor. Vi ska börja med det nu.
Nej, nu är inte jag sugen på att sätta igång den här podden. Tack du som har lyssnat. Idag blev det ett lite kortare avsnitt tack vare orienteringspodden. Puss och kram.
Så funkar det.
Hej Anders och Måns. Varför blir mat olika varm? Ugnsbakade tomater känns ju till exempel mycket varmare än rostad potatis. Mm. Allt gott, Karin och Doris.
Det vet ju alla, det är för att tomater innehåller tomatin.
Det där ämnet tomatin, ja, som gör att de blev supervarma.
Just det.
Nej, men det stämmer ju inte. Ankan, har du någon gång bränt tungan på en tomat?
Ja. Ja. Men det här kan väl inte vara så svårt, men visst, kör du.
Ja. Nej, men säg då.
Ja, klart jag har. Det blir ju supervarm.
Ja?
Ja.
Är tomaten varmare än potatisen?
Nej, men den har mycket mer vätska.
Ja.
Den har mycket mer vatten än tomat per mat än vad det är i potatis.
Om tomaten och potatisen har varit i ugnen lika länge, så är de lika varma.
Bortsett från det här då, tomatinet som är lite varmare.
Mm, ja. Det är inte så att tomaten blir varmare efter en halvtimme i ugnen än vad potatisen blir.
Nej.
De är lika varma.
Ja.
Men varför bränner man sig då mer på tomaten?
Ja.
Jo, för att den innehåller mer vatten.
Just det.
En tomat innehåller 95% vatten.
Oj!
Hur många procent tror du att en potatis innehåller?
70%.
79%.
Oj, men ändå bra gissat.
Och vatten kan hålla väldigt mycket värme. Det har alltså hög värmekapacitivitet.
Oj, svårt ord.
Och sen är det bra på att leda den här värmen. Vatten har bra värmeledningsförmåga.
Just det, det är därför man inte kan bada i 100-gradigt vatten men vara i en 100-gradig bastu.
Så den leder värmen bra från tomaten till din tunga, Anders. Potatis däremot, det här potatis... köttet har lägre värmekapacitivitet och sämre värmeledningsförmåga.
Sen innehåller ju potatis inte tomatin utan potatisitin och det är inte alls lika värmeledande.
Nej, men å andra sidan så är det ju väldigt mättande.
Så funkar det.
Måns, tack för lite återkoppling.
Mycket återkoppling i detta program.
Minns du för några veckor sedan jag pratade om varför det luktar gott efter ett sommarregn?
Jag kommer ihåg att vi har pratat om det, ja.
En av förklaringarna var att under torra väderperioder så utsöndrar vissa växter aromatiska oljor som sedan absorberas av jorden.
Mm.
Och när det regnar utsöndras oljan ur marken tillsammans med olika ämnen, bland annat geosmin. Och det här var ju ett ämne som vi människor kan känna doften av väldigt, väldigt väl.
Doftar som rödbetor, eller?
Ja, precis. Och det var ju fascinerande. Jag sa bland annat så här. En enda droppe geosmin i en vanlig simbassäng räcker för att en människa ska känna doften. Men varför är det så här, Måns? Varför börjar bakterier lukta rödbetor? Måste ju finnas en anledning, en förklaring.
Mm.
Och den anledningen har ingen känt till. Tills nu. Så här är det. Geosmin produceras av jordbakterier av släktet Streptomyces. Och det produceras bara när bakterierna liksom producerar sporer. Sporer, tänker du? Sporer, det är väl svampar som producerar sporer? Precis. Nej, så är det inte, Måns.
Ja, men svampar producerar sporer.
Också. Men bakterier, många bakterier förökar sig via delning, alltså att de delar sig.
Ja.
Ja, det är mitos, har jag för mig att det kallas. Men andra bakterier förökar sig via sporer. Alltså om förhållandena blir dåliga, alltså det blir torrt eller varmt eller sådär, då börjar de bilda sporer. Och de här sporerna är mycket mer tåliga än själva bakterien.
Men alltså kan man likna sporer vid ägg eller liksom vid kärnor?
Jag vet inte det här.
Alltså som en äppelkärna.
Man kan tänka sig att nu blir det tuffa förhållanden och då börjar bakterierna producera sporer tåligare än själva bakterien. Och när förhållandena blir bra igen, då blir de till bakterier igen.
Okay.
Så funkar det. Mm. För vissa bakterier.
Mm.
Hittills har ingen känt till ifall den här doften från bakterierna, när de då tillverkar sporer, har något syfte. Men nu har forskare från Sverige, Storbritannien och Ungern tagit reda på det här. Enligt en ny svensk studie kan bakteriernas doft vara menad för att locka till sig små hoppstjärtar som lever i jorden.
Mm.
Där har du en likhet mellan hoppstjärtar och människor.
Att de lever i jorden?
Nej, att om sommaren så lockas vi till rödbetor. Alltså hoppskärtarna till doften. Människor till sån här kall rödbeta i sommarbuffé. Ofta med sån här smulad fetaost på.
Just det.
Annars är likheterna inte så himla många.
Ja.
Kort, vad vet du om hoppskärtar?
Jag vet faktiskt väldigt lite om hoppskärtar. Jag har fått för mig att när man är på en sandstrand och så kan det ibland leva djur i sanden. Och att de djuren som tittar upp att det är hoppskärtar.
Ja, det är mycket möjligt. Ja, det här vet inte jag. Nej. Hoppskärtarna finns i alla världsdelar. Finns 8800 arter, minst. Ofta, Måns, hittar du dem i krukväxter. Det är sådana irriterande små djur. De gör sällan någon skada, men det är mest störigt att ha dem hemma.
Jaha.
De är lite som livets ord. Alltså, de gör ingen större skada, men det är väl störigt att ha dem hemma.
Ja, visst.
Ja. Du vet, jag brukar ju prata om lex fågelskådare. Alltså principen att om man intresserar sig för något så blir livet lite roligare.
Just det.
Alltså folk som kan fåglar och fascineras av fåglar, de kan alltid fylla en trist väntan på en buss eller någonting med att titta lite på någon liten sparv eller någonting. Då tycker de det är roligt. Jag kan ju knappt skilja en pingvin från en stare, så jag kan inte roas av det när jag väntar på bussen.
Nej.
Och det är lite samma med hoppskärtar, tänker jag. Att om vi kan lite om hoppskärtar så sitter du kanske hemma hos en kompis och hen måste, ja, ta ett samtal eller gå på muggen eller någonting. Då kan du ju passa på att titta ner lite i kompisens blomkrukor. Va? Ser du en grå, lite oansenlig varelse där nere? Då kan du fascineras av att den har funnits i 400 miljoner år. Och framförallt, på bakkroppen har de en, håll i hatten nu, hoppgaffel. Va? Det är ju svinfett. Som de viker ihop under buken, fasthållen av en spärrhake. Alltså en spärrhake på kroppen. Det är sånt som finns på segelbåtar och bungee jump, antar jag.
Det låter som om de är en liten katapult.
Precis, så är det. Så när något verkar farligt för hoppskärten, de blir lite oroliga, då lossar de sin spärrhake och skjuter iväg med sin hoppgaffel.
Och då har de inte koll på var de kommer landa, utan de bara, här är det inte bra, bet jag skjuter iväg mig.
Om jag frågar dig, Måns, mobiltelefon eller hoppgaffel?
Hoppgaffel?
Ja, såklart. Nåväl, nu skulle det ju inte handla om hoppgaffel, utan varför de lockas till geosmin, alltså det som är doften av ett sommarregn / rödbetor.
Just det.
Forskarna tog de här hoppskärtarna till ett laboratorium och fäste små elektroder på djurens antenner där deras luktsinne sitter. Bara det att de har luktsinnet i öronen. Man gillar ju hoppskärtar, eller hur? Va?
Men att fästa elektroder, de här hoppskärtarna kan ju inte vara så himla stora, va?
Knappt 2 millimeter långa, de här.
Ja, ett pilligt jobb.
Med hjälp av elektroderna så kunde man läsa av hoppskärtarnas respons på geosminet. Och då är det så här, att när hoppskärtarna lockas till bakterierna så bidrar de till att sprida de här bakteriesporerna. Sporerna fastnar på dem och hoppskärtarna äter dem och de kommer ut via avföringen. Så att geosmindoften, alltså den här goda doften av ett sommarregn, är samspelet mellan hoppskärtar och jordbakterier. Hoppskärtarna får mat, bakterierna sprider sig.
Så de här bakterierna offrar sitt liv för att deras sporer ska plantas vidare?
Modiga små bakterier.
Som tomater, som äts av människor och sen så kommer fröna ut med avföringen. Och på så sätt så kommer det nya tomatplantor, de offrar också sitt liv.
Det här är en viktig ekologisk funktion, säger Claes Flärd, som är mikrobiolog vid Lunds universitet och som har lett den här studien. Men för oss då, Måns, ger det här oss någonting? Jo, vi får ju att det doftar gott.
Bara, ja, men
det,
precis.
Bara det. Men de här jordbakterierna är också våra viktigaste källor till antibiotika. De hör till naturens bästa kemister och producerar en stor mängd substanser som vi använder till antibiotika och andra typer av läkemedel. Det här säger också Claes Flärd.
Mm-hmm.
Så sammanfattningsvis, Måns, är du med? I dina blomkrukor finns svingamla djur med luktsinnet i öronen som har en fasthakad hoppgaffel och samarbetar med en superproducent av läkemedel som doftar rödbetor.
Fascinerande!
Jag ska brotera det på en kudde.
Jaha.
Nu lovar jag för mycket, tror jag.
Det är som det där när du lovade att vi skulle åka tåg genom Sverige.
Stopp, ta inte upp det igen. Stopp, vi går vidare.
När du lovar för mycket.
Ja. Jag är ju från Linköpings kommun. De har ju som kommunslogan, det har jag haft uppe för. Ja. Där idéer blir till verklighet.
Ja, men ja. I ditt fall.
Ja.
Där idéer inte riktigt blev till verklighet.
Jag har flyttat.
Krylbo central står inte kvar på tidtabellen, men kolossal har gamla Krylbo central.
Så här skriver Atte och Kroll. Hej, jag och min son satt och tittade på en naturfilm på SVT där en liten groda presenterades med sitt engelska namn i den annars till svenska översatta dokumentären med kommentaren att den ännu saknade just svenskt namn.
Vad heter den på engelska? Står det där?
Nej, det står inte.
Nähe, synd.
Vem är det som formellt översätter djurens namn till svenska? Och får man komma med förslag? Den såg ut som en femtåig trädkramare eller möjligtvis en rödörad gösta.
Jaha, ja.
Men vilken instans ska vi bearbeta för att få igenom våra förslag? Med vänlig hälsning, Atte och Kroll. Mm. Anders, vet du vem det är som hittar på svenska namn på djur och växter?
Ingen aning. Det som dyker upp är den här historien när en freestyle i Sverige inte fick heta Walkman, utan det fick heta freestyle som enda land i världen.
Tänkte, är det ett djur?
Nej, nej, det är inget djur, men det är någon som bestämmer namn på grejer.
Tror du att det är som med alla andra ord, att om Atte och Kroll får en massa andra svenskar att också kalla den här grodan för rödörad gösta, ja, då får den heta så. Då accepterar vetenskapen Attes och Krolls påhittade grodnamn.
Jag tror att det är så att det har blivit så ibland.
Ja.
Jag tänker vårtbitar till exempel, det är min gissning att det har fått sitt namn så. Men det här är en gissning.
Ja. Ja. När det gäller växter så bestäms de svenska namnen av Svenska botaniska föreningens arbetsgrupp för svenska växtnamn.
Vilket drömjobb.
Ja. När det gäller fåglar så är det Sveriges ornitologiska förening som har ansvaret.
En anledning att gå med.
Och när det gäller alla andra djur, till exempel då grodor, så är det kommittén för svenska djurnamn som hittar på de svenska namnen. Och nu har vi med oss ordföranden i denna kommitté, Johan Liljeblad. Hej Johan!
Hej,
du, vilket drömjobb!
Ja, jo, det är faktiskt rätt kul, även om det är inte jag som tar fram namnen, utan kommittén bedömer förslag som kommer in, oftast från de som är experter själva då.
Finns det en målsättning att alla djur ska ha ett svenskt namn?
Ja, det kanske är lite att ta i. Vi har väl ganska många, vi uppskattar väl över 30 000 insektsarter bara i Sverige.
Ja.
Men åtminstone de som vi jobbar och tar fram information om, de tycker vi att de ska ha svenska namn.
Men det verkar ju vara ett digert jobb. Jag satt på förmiddagen då och läste lite om hoppstjärtar. Bara hoppstjärtar fanns det väl en 400-500 varianter av i Sverige.
Precis, och då blir det ju kanske extra svårt då, om man inte tycker att de skiljer sig så mycket åt att komma på unika namn då.
Har alla däggdjur ett svenskt namn?
Ja, däremot har inte vi gått igenom dem, alla namnen, för de fanns ju redan. Man kan ju gå igenom sånt som redan har namn och titta om det är bra, men ofta så vill man ju inte ändra på sånt som redan liksom folk använder.
Ja, men vad, det är ju superspännande om någonting är så här, ja, men det här är inget bra, när känner ni så här, fastän det här långörad fladdermus, det är inget bra namn, alltså hur tänker ni det, alltså vad händer där? Har du ett exempel på
ett dåligt namn? Ja, man vill ju ha lite konsekvens om man har en grupp fladdermöss som kanske är nära släkt, då vill man att de kanske ska ha liknande namn, att de slutar alla på långörad. Det kanske finns en brun långörad och det kanske finns en svart långörad. Då kanske de ska ha liknande namn.
Ja.
Och dessutom kanske det finns flera namn som cirkulerar, och då vill man väl bestämma sig för vad vi ska använda, och då kanske man passar på att hitta på något ännu bättre när man ändå tittar på det.
Ja. Just det. Ja. Hur går ert arbete till?
Ja, när vi väl tycker att det borde finnas namn på en grupp, så frågar vi då de experter som finns om de kan ta fram förslag. Beroende på de förslagen då, så kan ju namnkommittén komma på med motförslag. Lite sådär som experterna sen får tycka, nej men det blir helt fel, var inte så jag menade. Men ibland kan det bli nya bra förslag. Jag till exempel grupp som heter nakensnäckor, små snäckor som lever i havet utan skal. Och det är ju ett ganska långt ord att ha efter, jag säger blå nakensnäcka varje gång. Mm. Och då visar det sig att dykarna redan använde namnet nudis. Det heter nämligen nudibranker på vetenskapligt.
Ja, och de här
men det tyckte sett. Vi nu dissar var lite kanske så här, lite slangspråk och kallar dem för blå nudis då. Så då kom vi på att de kunde heta nuding istället. Det kändes som en ganska bra kompromiss då. Det låter lite mer som ett djur och inte lika mycket slang, men fortfarande ganska kort och lätt att uttala. Sådär.
Så nu heter de nuding?
Ja, många av dem där slutar då på nuding.
Har ni riktlinjer som ni följer?
Ja, vi försöker ju då att till exempel inte ändra på sådana namn som är väletablerade. Vi vill ju inte skapa namn som liksom är konflikt med andra grupper så att de krockar. Till exempel så fanns det förslag på en grupp som skulle heta snabblöpare. Mm-hmm. Och det blev förslag både bland spindlar och skalbaggar som man kom på lite sent och man fick ändra. Och då blev det skalbaggarna som fick heta kvicklöpare istället.
Mm.
Så man behöver ju ha lite översikt och se vad det finns för andra djur som skulle kunna heta liknande saker.
Det är roligt att tänka också när geparden får veta att snabblöpare snappades upp av en spindel. Alltså det, man kan ju tänka
så vill man inte att det ska vara stötande namn heller. Det finns ju till exempel ett dödsbud, en skalbagge som heter klumpigt dödsbud.
Oj!
Och det är ju lite taskigt. Nu är det redan ett etablerat namn som inte vi har fastställt. Så det kan ju vara svårt att ändra på. Men det kanske man inte skulle tycka var så schysst mot den arten om man kom på nya namn.
En skalbagge som heter klumpigt dödsbud.
Precis, till skillnad från den vanliga arten som heter vanligt dödsbud.
Men det jag sa, du har ett drömjobb, det här är ju superspännande. Ja,
men till exempel så är ju vanligt ett ganska dåligt namn också då, för det kan ju tänkas att om 50 år så är inte det vanligt.
Nej.
Så det vill vi också undvika, att lägga in såna där ord som beskriver någonting som kan ändras.
Just det.
Ja, och där har jag, om jag skulle höra av mig så skulle jag säga den här ätlig groda, tycker jag, den borde man döpa om till exempel.
Ja, fast då kanske det används så mycket så det finns jättemycket böcker skrivna när man använder det namnet. Och det kan ju vara dumt att ändra på det i efterhand.
Just det.
Många namn betyder ju liksom inte något vettigt, säg talgoxe. Det vet ju alla att det är en fågel, men det är kanske inte så jättebra namn om man skulle komma på det idag.
Nej.
Nej.
Men det är etablerat. Nu ändrar vi inte på talgoxe.
Nej, precis. Det verkar dumt.
Men du, när du går till jobbet så här, har du något sånt här som ligger och skaver? Alltså, vi måste ändra nu, tomatgrodan, det får inte hela. Alltså, har du något sånt där som du, det här gillar jag inte?
Ja, det är mera några svåra. Vi hade ju en ny invasiv fluga som verkar vara skadegörare på körsbär och jordgubbar och sånt där som behövde ett svenskt namn.
Mm.
Men det kom vi aldrig fram till något, för det var för svårt det.
Så det är något som du fortfarande ligger och tänker på lite när du ska somna? Att ni aldrig fick till den där flygen?
Ja, jo, det kan hända. I alla fall om man har just haft ett möte och man pratat om det här så kan man ju...
Har du något namn du tänker, det är ett vackert på pricken. Det är mitt toppnamn.
Kanske inte direkt faktiskt. Jag vet att det finns ett par namn som är lite roliga, kanske på gränsen till för roliga. Man ska väl inte skoja till det för mycket, men... Det finns en grupp flugor som heter slamflugor.
Aha.
Och när man tog fram namn där så fanns det ju, ska vi ta på här, det finns ju lite olika stora. Då föreslog man namnen stor slamfluga och lill slamfluga. Vilket då han spelar på bridge, att man kan få stor slam och lill slam. Lite fyndigt tycker jag i alla fall.
Johan Liljeblad, tusen tack för att du vill vara med i vår podd.
Ja, tack själv.
Ha en fin dag.
Ja, du också.
I jorden finns många djur, i jorden finns många djur, i jorden finns många, många djur. Där finns maskar och sorkar och sniglar och larver och myror och många, många fler. Där finns maskar och sorkar och sniglar och larver och myror och många, många fler. I luften finns många djur, i luften finns många djur.
I förra avsnittet så pratade vi om hellre än... ramsor.
Just det.
Alltså såna här ramsor. Hellre en back i hallen än ett hack i ballen.
Just det.
Vi kunde några stycken
två,
och efterlyste fler.
Två kunde vi typ.
Två, ja.
Det finns nog inte så många fler, tänkte vi.
Men det här har engagerat våra lyssnare.
Minst sagt.
Många hundra personer har hört av sig. Jag tror aldrig att något annat har engagerat våra lyssnare så här mycket som just den här grejen.
Nej, och samma på vår Facebookgrupp.
Vi frågade också om ursprunget och några av er föreslog att dessa ramsor kanske kunde vara inspirerade av den här ramsan. Är du beredd, Ankan?
Ja.
Bättre en fågel i handen än tio i skogen.
Ja, den gamla jag, just det. Ja. Ja.
Vad betyder det ens?
Bättre en fågel i handen än tio i skogen. Jag menar att om man lyckas fånga, om man, alltså man ska väl äta upp den man har i handen, antar jag.
Ja, man ska nöja sig med det lilla som åtminstone är säkrat än att sikta på mer med osäker utgång.
Just det, därför att man, det ska man väl äta upp fågeln.
Men vem äter upp småfåglar? Nej, men det är det en hel jävla gås man håller i handen, eller?
Det säger ju ramsan ingenting om. Det finns ju flera sådana att flyger inte stekta sparvar in i munnen på dig.
De här kommer från en tid då man uppenbarligen käkade sparv. Fler sedelärande ramsor, så här ska vara Malte. Jag kom på en ramsa som min pappa berättade för mig. Hellre vara på hal is och ha det glatt än att vara i lera och sörja.
Ja, den är ju bra.
Så här skriver Johanna. Hej, mitt bidrag till den nya inventeringen av ramsor. Hellre lite skit i hörnen än ett rent helvete.
Ja, just det.
Tack och hej, Johanna. Hanna.
De här är lite, kan man sortera in under den lite präktigare kategorin?
Ja, ja. Men alla ramsor vi har fått in är inte lite präktiga.
Nej.
Nu kommer vi till avdelningen ekivoka ramsor.
Ja, spännande.
Och här är ju 99% av alla ramsor vi har fått in är ju snuskiga. Ja. Som bara den.
Ja, då blir jag lätt generad.
Så nu är triggervarning och allt möjligt. Om du är känslig för snusk så kan du hoppa fram... Ja, en sådär 40 minuter i programmet.
Kommer du också att köra de här homofoba?
Många av gamla, alltså förvånansvärt många av gamla har med analen att göra.
Ja.
Och är mer eller mindre homofoba.
Ja.
Men
vi
får ju köra. Alltså, ja, det får vi göra. Det är en ramsa som kommit in flest gånger. Har bland andra Erika, Moa, Oline, Axel och Erik tipsat om. Hellre en rövare i poolen än en polare i röven.
Just det, den känner jag igen också.
Och den här är så många ramsor vi har fått in upptagen av skärten.
Ja, just det. Mm.
Thomas tipsar om samma ramsa och skriver: på grund av min ringa ålder och skyddade uppväxt trodde jag länge att vitsen var kul för att man inte ville ha sin polare boende inuti sin skärt. Det skulle liksom vara trångt och då skulle man göra med polarens möbler, etc. Sen har Tove med flera tipsat om den här varianten av samma ramsa. Hellre en rövare i Polen än en påle i röven.
Aha.
Yes, då är vi igång!
Ja, verkligen. Det här. Ja, kör igen.
Så här skriver Johanna. Hejsan! Apropå hellre en ramsa så var min kära far full av dem och delade med glädje med sig av dem till alla i sin omgivning under min uppväxt. Tyvärr är mitt minne och entusiasm för dessa ramsor inte i klass med min fars, men en hänger ännu med mig genom livet. Hellre en bollkalle i kanalen än en kall balle i analen.
Vi kör vidare. Ja.
Kära ni, det dök upp ett behov att dela med mig av min favorit. Hellre kattpiss i salongen än en kass pitt i kalsongen.
Aha.
Väldigt hälsning. Benjamin, den hade jag aldrig hört.
Nej. Men det är en spännande favorit att ha, men visst. Ja.
Så här skriver Annie. Hellre en torta i vasken än en vårta på tasken.
Ja, den minns jag.
Så fortsätter hon. Varsågoda att själva tolka vad tasken är för något.
Ja, det är inte så svårt kanske.
Så här ska vi ha Malin. Ja. I Helsingfors, Finland.
Oj!
Var dessa hellre en ramsor populära hösten 2006.
Oj, sent!
Så kommer ett exempel här då.
Ja.
Hellre en hängmatta i parken än hängpattar till marken.
Ja, den är inte bra alltså.
Så här skriver Emil och Zacharias.
Ja.
Hellre en tia i handen än en tjuga i foten. Detta anser vi vara kul eftersom tjuga är ett annat ord för högaffel. Vi är båda överens om att det första alternativet är klart bättre. Emil och Zacharias från Lund. Ja, såna är de lundabarnen. Andreas skriver: hej Anders Måns, vilka throwback Thursday det blev när ni drog de gamla ramsorna. De jag minns följer nedan. Hellre råg i ryggen än säd i brallan.
Jaha. Ja.
Hellre omkörd och bortkommen än bortkörd och omkommen.
Ja, just det. Ja, men den är väl okej. Vad många papper. Det här kan pågå länge, märker jag.
Halloj i våren, Måns och Anders. Med anledning av Helge Enramsorna vill vi bara berätta att strax norr om Linköping ligger Nyköping.
Jag vet.
Och här lever ramsorna vidare.
Du säger väl strax norr om Norrköping. Man måste åka förbi Norrköping. Men okej, men det var väl mer till mig då. Ja.
Här lever ramsorna vidare och frodas i varje fall i vår familj.
Det är lite kajakstaden.
Vi har förstås ett par favoriter. Mm. Hellre en älg i skogen än hjort i byxan.
Ja, okej. Okay.
Hellre råg i ryggen än kli i stjärten.
Va? Nej. Den får inte ens vara med. Den har ju inget. Hellre råg i ryggen än kli i stjärten. Vi måste ha någon form av regelverk hur man gör det här.
Så här ska vara Simon. Både lärorik och användbar i denna ramsa. Hellre sitta ner och kissa än stå upp och missa.
Jaha, ja, det hör ju till de präktiga idéerna.
Ja. Jag kör en till innan vi tar en liten paus med ramsorna.
Jaha, tack.
Okay. Det är Lisa som skriver: hej, här kommer en från byggbranschen.
Jaha.
Hellre en hivsmittad spanska än att jobba på Skanska.
Nej, usch.
Ja, men så här är de ju. Ja, alltså. Visst, om vi ska inventera så får vi ta med även de här.
Ja, jag som är känslig.
Ja. Jag tror vi pausar med ramsorna här.
Ja, tack.
Fortsätter om en liten stund.
Jaha. Hivsmittad spanska. Nej, det var understräcket. Hej Anders och Måns, tack för en härlig podcast. När jag och min flickvän satt och spelade kort häromdagen så var det en tanke som slog mig och som sedan legat i bakhuvudet sedan dess. Varför finns det just 52 spelkort? Varför inte 50 eller 60? Och varför finns det inte fler klädda kort eller något som kan ersätta att S:en är både siffran 14 och talet 1? Finns det någon historisk eller matematisk förklaring? Kan ni snälla hjälpa oss med detta? Med vänlig hälsning, Per Salén. Och det här, Måns, det är ganska svårt. Kortlekens historia, den är dunkel. Man vet inte riktigt var och hur kortleken kom till. Varför då? Jo, för att spelkort är gjorda av papper och de klarar tidens tand lite dåligt.
De förmultnar och försvinner.
De klarar tidens tand sämre än tysk populärmusik. Tänk dig den här. Den var stor, 85 eller vad det kan ha varit. Den har inte klarat tidens tand.
Nej, fast den finns ju kvar, så det är på ett annat sätt. Ja.
Vi vet att kortleken dök upp i Europa sent 1300-tal, men hur? Österifrån är ledordet i den mängd teorier som finns. Vissa tror att det är en utveckling av schack eller mahjong.
Mm-hmm.
En teori jag gillar, det är min favoritteori. I Kina började man på 900-talet trycka sedlar som betalningsmedel, alltså istället för mynt. Och samma tryckerier insåg att en merförsäljning fanns i att trycka upp liksom lekvarianter av de här sedlarna. Och här skapades
monopolpengar.
Ja, precis. Sen kom det här då, tror många, via handelsmän och upptäcktsresanden till Europa. Men inte ens det är säkert. Det är möjligt att spelkorten utvecklades i Europa. Och sen inte ha med öst. Man vet, det är, man kan inte svara på det här. Alltså.
Aha.
Så att svaret på frågan är tråkigt. De utvecklades på något sätt och så har det blivit så.
Mm.
Det är med kortlekar som är volleyboll. Alltså när man tittar på volleyboll och spelar volleyboll så man kan tänka ut bättre sätt att slå en boll än just med den delen av armen där det gör som allra, allra ondast. Alltså undersidan av handlederna.
Mm.
Men nu har volleyboll blivit så. Det är samma med kortlekar. Man kan säkert tänka ut bättre kortlekar, men nu har det blivit så.
Ja.
Vi vet att den liksom tidigaste bekräftade skriften om kortlekar, den är på latin och är nedskriven av en tysk munk i ett schweiziskt kloster. Då kanske du undrar, vad hette hans skrift?
Ja.
Om sedvänjer och undervisning i mänskligt umgänge, det vill säga spelandet med kort.
Ja, ja, ja.
Munken Johannes hade inte känsla för klatschiga titlar.
Men vilket år var detta?
1377. Här berättar Johannes att leken, som han har fått tag i har 52 kort fördelade på 4 serier och 4 färger. 2 av färgerna ansågs vara goda och 2 av färgerna ansågs vara onda.
Jaha.
Han skriver också att leken kan uppfattas som statslära i praktisk pedagogisk miniatyr.
Då är det nog inte spelet Stress han spelar.
Jaha, det här var, tyckte folket var nytt och kul med kortspel. Och vad brukar hända då, Måns?
Ja, men då blev det ju såklart förbjudet.
Ja, just det.
Av kyrkan.
Men jaha, för kul. Usch med det. Ja. Och då är det lätt att tro att det här förbjuds för att det har med spel och dobbel att göra.
Ja.
Att det är satans verk på något sätt. Nej. Eller, jo, lite därför också. Men främst. Kontinenten, alltså Europa, hade drabbats av flera stora jordbävningar, svåra och långvariga krig och inte minst historiens värsta katastrof, den stora pesten, digerdöden. Omkring 1350 var det här.
Mm.
Nu behövde makthavarna något att skylla alla de här olyckorna på. Människors synd skulle straffas och förklaringar till pestkatastrofen efterlystes.
Får jag gissa?
Mm.
De gjorde som Donald Trump, de skyllde på Kina.
Det är mycket bra gissat, Måns. Man fattade ju inte var pesten kom ifrån, att den kom från loppor på råttor. Så kom pesten tillbaks i en ny våg 1370-talet, samtidigt som spelkorten. Då var det lätt att ta ett beslut om förbud. Man skyllde liksom pesten lite på spelkorten. Det kom öster ifrån som spelkorten, tänkte man, och så, ja, det sitter nog ihop det här.
Ja. Så. Nej, men det är väl klart att man kan sprida virus med spelkort om jag ger dig spelkort som jag har pillat på,
ja,
och hostat på.
Ja, det finns ju bättre.
Ja, nu, man vet man ju att det, man det vet var ju inte
mer,
så.
Man vet ju mer nu. Jag är ledsen att svaret är så vagt. Men för att piffa upp det vaga svaret ska vi leka en lek. Nämligen kortspel eller kisslåt. Så här är reglerna. Jag säger ett kortspel eller en kisslåt. Du ska gissa vilket av dem det är. Och sen så lyssnar vi. Vilket som har rätt.
Lyssna på kortspelet.
Just det här, eller kisslåten.
Ja, ja. Okej. Okay. Mm. Jag har inte lyssnat så mycket på Kiss i mina dagar. Jag är lite för ung. Jo.
Är du med?
Ja.
Fråga ett. Hey di ho.
Hey di ho. Det var inte så himla lätt tycker jag faktiskt. Nej, jag tror att det kan vara vilket som, men jag gissar på kortspel.
Vi lyssnar. Ja, det här är ju, de spelar ju kort här.
Yes!
Heidi Ho! Det är ett kortspel för 4 deltagare konstruerat av den svenska barnboksförfattaren Heidi Jaregowski.
Jaha.
Det är ungefär som Löjliga familjen spelar man det. Crazy Eight.
Ja. Mm. Det hade också kunnat vara vilket som, men jag gissar på kisslåt.
Vi lyssnar. Det var ju, de spelar ju kort. Herregud. Det är ett kortspel som de spelar här, som du hör, som är nära besläktat med den svenska vändottan.
Jaha, ja. Ja, det var roligt.
Ja. Fråga 3. Crazy Nights.
Ja, det måste vara en kisslåt i alla fall.
Vi lyssnar. Wow!
Tack fast.
Poäng till dig.
Yes.
Lowball.
Lowball.
Kortspel eller kisslåt?
Kisslåt.
Vi lyssnar. Du hör ju, de spelar ett pokerspel som spelas ungefär som mörk poker.
Jaha.
Hooligan.
Ja, men det måste vara en kisslåt.
Black Diamond. Kortspel eller kisslåt?
Jag har ingen aning. Jag gissar på kortspel.
Vi lyssnar.
Det låter som jag tycker låter bra, alltså. Det är fin Lissi.
Black Diamond.
Ja, vi kör hela.
Okej.
Är det som med Kiss att de bara blev sämre och sämre?
Mm. Okej, okay. 2 poäng hittills av 5 möjliga.
Jaha, hur många frågor har vi?
Sista kvar nu. Java Rummy.
Rummy, gin rummy, olika rummy. Nej, men det måste vara ett kortspel.
Ja, det är ett kortspel. Lyssna. Det går ut på att man ska bilda olika kombinationer av de 7 kort man har på hand.
Mm, det gör väl alla kortspel, eller? Ja.
Synd att säga, Måns, du underpresterar i leken kortspel eller kisslåt?
Nej!
Så funkar det. Vi ska byta ämne.
Så här skriver Hillevi. Mm. Hej Anders Måns. Jag kan inte lära mig vad som är höger och vad som är vänster. Utan måste alltid visualisera att jag ska skaka hand med någon för att veta att den handen är höger och att det då till exempel är åt höger som jag svänger. Varför kan jag inte lära mig det här? Är det något fel på mig? Jag har försökt i 23 år. Mm. Tror kanske att jag är korsdominant. Kan det ha med saken att göra? Med vänlig hälsning, Hillevi.
Hillevi, jag känner igen mig i det här väldigt väl. Jag har själv väldigt svårt för höger och vänster. Och jag har försökt att det ska förebygga så att det inte ska bli likadant för mina barn.
Ja.
Därför har jag uppfunnit en lek som vi lekt mycket när vi var på semester.
Är det höger och vänsterleken?
Höger och vänsterleken heter den. Och den går till så här att man har ett av barnen på axlarna.
Ja.
Och så om man ska man gå någonstans och så får de säga höger och vänster. Och så går man åt det hållet. Och det innebär att, och de skrattar ju som de kiknar. Därför att man, genom att de inte kan höger och vänster så får man gå in i grejer och sånt.
Yeah.
Ja. Höger och vänsterleken kan jag tipsa om.
Så att dina barn övar mycket på vad som är höger och vänster?
Jo, nu börjar de bli så stora så jag kan inte ha dem på axeln.
Nej.
Nej.
Men du då, aldrig någonsin övade på vilket som var höger och vänster under din uppväxt. Du kanske aldrig ens stötte på det här begreppet höger och vänster.
Jo.
Jo, du övade en hel del,
ja.
Men du kan det ändå inte.
Nej.
Varför är just det här så himla svårt för många människor att lära sig?
Ja, jag tror att det är mycket för att ofta så är det sväng höger här och då har man så kort tid att tänka efter.
Ja, men om jag säger så här, Anders.
Ja.
Nu vill jag att du pekar uppåt.
Ja, där.
Det gick ju direkt.
Ja.
Det var
ja.
Inga problem.
Nej.
Nu vill jag att du pekar neråt.
Ja.
Uppåt och neråt har du lätt för. Höger och vänster har du supersvårt för. Varför är det svårare?
Ja, då tror jag på den här gamla teorin där, att det är för att ögonen sitter vågrätt.
Nej. Nej. Hillevi skriver att hon visualiserar att hon skakar hand med någon. Mm. Och eftersom hon vet att man gör det med höger hand så vet hon vad som är höger och vänster. Och det är många som har egna små knep. Har du någon knep, Ankan?
Nej, jag är samma som Hillevi.
Vad då?
Nej, men jag god dag, god dag. Sväng till höger, goddag, goddag, tänker jag. Och så, och så svänger jag till höger.
Ja. Goddag, goddag, tänker du. Och det gör jag med den. Och det är höger, då svänger jag till höger.
Nu för tiden kan jag hoppa över det sista. För när jag tänker goddag, goddag så är det nästan som en ryckning i höger axeln. Men det är därför jag säger att det ofta blir fel för att man har så kort tid. Sväng höger, goddag, goddag. Och då är det, tåget redan gått.
Ja, ja, ja. En kompis brukar tänka på hårdrocksbandet Van Halen.
Ja, vad får vi spela?
Ja, min kompis ser Van Halen framför sig, vänster, höger. Van Halen, vänster, höger.
Van Halen.
Okej, okay, min dotter har ett eget knep. Hon har en prick på höger handen som hon ska bestämma vad som är höger eller vänster. Så kollar hon ner på sina händer.
Mm-hmm.
Vilket kan vara svårt. Till exempel om man cyklar med vantar.
Just det.
Anders, jag är ledsen att jag aldrig dök upp hemma hos dig på din fest.
Nej.
Jag cyklade med vantar.
Det är därför du inte kommer när jag fyller år.
Men varför är höger och vänster så svårt för många? Jo, för det är kanske inte naturligt för oss människor.
Nej.
Daniel Haun vid Max Planck-institutet för evolutionär antropologi i Leipzig. Han gjorde ett experiment. Och det här är inte helt enkelt att förklara i ord, så nu får du försöka se det här framför dig.
Mm.
Han hade ett bord med 3 stycken upp- och nervända bägare i en rad. Alltså som en trollkar har när hen ska trolla bort en boll. Ser du det framför dig nu, Anders?
Absolut, absolut.
Ja. Och nu är jag försöksledaren, du är försökspersonen, Anders.
Mm.
Du går fram till det här bordet och har de tre bägarna framför dig.
Mm.
Och så ser du på när jag lägger en träbit under en av bägarna.
Mm.
Till exempel den som är längst till vänster från dig sett. Nu lägger jag en träbit där.
Mm.
Mm. Nu vrider vi på dig 180 grader, Anders.
Mm.
Och där står ett nytt bord. Bord 2. Som ser exakt likadant ut. Tre uppradade upp- och nervända bägare.
Mm.
Nu ska du gissa under vilken bägare träbiten ligger på detta bordet.
Mm.
Testpersonerna valde nästan alltid den bägare som stod på motsvarande plats i raden av bägare som på förra bordet i förhållande till sin egen kropp. Längst till vänster på bord 1.
Mm.
Och så vänder du dig om och då valde du, eller testpersonerna, längst till vänster på bord 2.
Ja, just det. Ja.
Och det är inget konstigt.
Nej.
Och det viktiga var inte om försökspersonerna gissade rätt.
Nej.
Alltså var träbiten låg. Utan det här var ett experiment för att visa hur vi människor orienterar oss.
Mm.
Och det här sättet att utgå från sig själv, sin egen kropp, för platser och riktningar heter egocentrisk orientering.
Mm.
Och det är precis så här som alla vi människor gör.
Mm.
Men man skulle också kunna tänka sig att man utgick från rummet.
Mm.
Och då är det ju så här, Anders, att den bägare som står längst till vänster på bordet, där vi la träbiten,
i
rummet här så står den längst åt väderstrecket öster.
Mm.
Den står liksom längst åt det här speakerbåset här.
Mm.
Ja. Men på bord 2, det spegelvända bordet, bägaren står ju fortfarande längst till vänster från dig, men den står ju längst ifrån spikerbåset. Den står ju närmst väderstrecket väster. Den är ju spegelvänd, eller hur?
Ja, ja.
Ja. Att utgå från rummet på det här sättet, när man väljer vilken bägare man tror att träbiten ligger under, det heter allocentrisk orientering. Man tar fasta på objektens placering i förhållande till omgivningen istället för i förhållande till sig själv.
Mm.
Lite rörigt.
Ja, jag är lite svårt att hänga med, men okej, okay, ja, jag tror men, att jag är på. Jag tror, ja.
Egocentrisk, man utgår från sin egen kropp.
Ja.
Allocentrisk, man utgår från rummet, omgivningen, vid riktningar och sånt.
Ja.
Tillbaka till Leipzig.
Oj, Max Planck-institutet. Ett av dem.
Nu gjorde forskaren Daniel Haun om det här experimentet med vägarna. Fast den här gången var försökspersonerna djur.
Nej, nej, de kan inte välja på det sättet.
Apor.
Aha.
Och döm om hans förvåning. När aporna valde precis tvärtom mot människor. När han la träbiten under bägaren längst till vänster.
Mm.
Och sen vände på apan till bord 2. Mm. Då valde apan bägaren längst till höger.
Mm-hmm.
Alltså tvärtom.
Den som är liksom mitt emot den första.
Exakt, exakt. Så apan valde bägaren som stod på samma ställe, inte i förhållande till sig själv, utan i förhållande till rummet.
Ja.
Närmst speakerstudion.
Ja.
Närmst speakerstudion.
Ja, just det.
Längst till öster, längst till öster.
Ja.
Ja. Allocentrisk orientering alltså. Så människor och djur orienterar sig alltså på olika sätt.
Mm-hmm.
Sen gjorde forskaren ta mig fan om det här experimentet ytterligare en gång.
Mm-hmm.
Och den här gången med barn.
Aha, ja, smart.
Fyraåriga människobarn.
Aha.
Och Anders, tror du att barnen valde som djuren eller som människorna?
Ja, jag får väl ta som djuren då.
De valde som djuren!
Ja.
Mind blown.
Nah.
Så Hillevi,
ja,
det är kanske inte så konstigt att du har svårt med höger och vänster. För det här är inte naturligt för oss människor, utan det är något som vi har hittat på. Barn kör inte med höger och vänster.
Nej,
de
jag
kör
vet
med hur grejerna är i rummet. Detta är något man måste lära sig.
Ja, ja.
Ja. Så det är inte så konstigt att man har svårt att lära sig det.
Nej.
I brevet så nämner Hillevi ordet korsdominant. Anders, vet du vad det är?
Nej, men nej, det är nej.
Tror du att du är korsdominant?
Nej, det tror jag inte.
På samma sätt som att man är höger eller vänsterhänt och höger eller vänsterfotad, så har man också ett dominant öga och ett dominant öra.
Mm-hmm.
Och om alla dessa fyra dominanser är liksom på samma sida, högerhänt, högerfotad, dominant höger öga, dominant höger öra, då heter det att man är sidodominant.
Mm-hmm. Ingår näsborrarna i det här?
Jag vet inte om man har en dominant näsborre.
Nej, nej.
Om du däremot har något som avviker, då är du precis som Hillevi korsdominant då. Mm.
Så om Stellan Bengtsson hade haft ett dominant högre öra, då hade han varit korsdominant.
Just det, eftersom han har vänsterhänt.
Ja,
precis. Och då kan man ju tänka vilket freak Hillevi är.
Ja.
Men att vara korsdominant är det vanliga.
Jaha.
Det är mindre än en tredjedel av alla människor som är sidodominanta.
Oj, då är jag nog korsdominant.
Så Hillevi, det här har nog inget alls med att du inte kan höger och vänster.
Nej.
Det här är rikstäckande Rajtan Tajtan.
Fler hellre än ramsor. Oj.
Ja, det här har jag inom citationstecken längtat efter.
Så här skriver Petra. Hellre frysa i tältet än tälta i frysen.
Mm.
Patrik skriver hellre en fjälla i veckan än en vecka i fjällen.
Ja.
Niklas skriver hellre kulor på banken än bank på kulorna.
Ja, jag tycker de haltar lite de här, men visst, kör vidare.
Det är inte något jävla recensionsprogram det här, Ankan.
Nej.
Jag redovisar vilka som finns.
Aha.
David i Umeå skriver hellre att röka en pipa än att pöka en ripa.
Ja, lite så djursex där, okej. Okay.
Hellre en ryggsäck på magen än en magsäck på ryggen. Ja, men den är ingen vidare. Och Linnea här då. Bättre en kork i skumpan än en sork i rumpan.
Mm.
Ja, det var ganska roligt.
Ja, roligt. Lite kvåk så. Kul, ja.
Julia skriver, hej, hallå Anders Måns. Mitt namn är Julia, jag listar på ett avsnitt där efterlyser ramsor. Jag kom tyvärr endast på en, och det är bara folk som känner till stadsdelar i Linköping. Jag förstår den. Alltså borde Ankan Johansson förstå den, skriver Julia här.
Ja, det här är mycket spännande.
Men den är rolig för oss få som förstår den. Här kommer den, är du redo?
Ja, det här ser jag fram emot.
Hellre skägget i brevlådan än brevlådan i skägget.
Ja, just det. Skägget är ju Skäggetorp då. Alltså, det är ju Linköpings, ja, det är väl lite av Linköpings problemområde.
Och där vill man inte ha sin brevlåda då?
Nej, då bor man ju där då.
Så det är ett hån mot denna stadsdel?
Ja.
Ja. Ja, det var fyndigt.
Min brorsa var ett rektor på Skäggetorpsskolan.
Ja. Så här skriver Martin. Mm. Hellre borsta katten än att kasta bort den.
Vi behöver inte säga det, men den har brister.
Han fortsätter. Så här skriver han. Och en snuski som flörtar med Ankerboys bilintresse.
Nämen.
Hellre en ratt i en taunus än en tratt i...
Aunus. Den får vi klippa bort.
Så funkar det.
Det var allt vi hade idag. Nästan, vi ska avsluta på ett lite speciellt sätt. Med ett brev som inte bara är ett brev. Nu är du nyfiken, va?
Mm.
Hej, bästa Anders och Måns. Så många gånger jag har lyssnat på er, till exempel på ett tåg, och skrattat rakt ut för att folk omkring mig stirrat på mig. När man har velat skriva in i flera år men inte kommit på den ultimata frågan, så resulterade det i mitt fall i en låt. Med vänlig hälsning, Andreas.
Har han skrivit en låt?
Så innan vi drar på Andreas låt, tack för den här gången. Vi hörs igen om varannan vecka.
Puss och kram.
Säg mig vilken port som alltid gör mig glad. Folk kallar dem för Ankan och Mån kan jag.
Så funkar det.
Vill du veta detaljer om en östgötes vers? Om flugor kan hosta om en drottning har pass?
Så funkar det.
För Måns han gillar Japan, det är tydligt nu. Och Ankan har en bil som ofta går itu.
Det vet vi nu.
Vill du veta detaljer kan teknik, så lyssna på P1 Fakta med komik. Kom igen nu allihop, så sjunger vi. Blommor eller bin, det bestämmer ni. Roten ur 3,14 är pi. Ankan mockar nu, så klämmer vi i. Ord som fett och jinglar har fått renässans. Fakta med humor och lagom trams. Vart och hjärt innerligt välkomna nu. En podd som svarar på frågor, ja det vet ni ju.
Så funkar det.
1, Sveriges Radio.